År 4 före Kristus så dog Herodes, den store som han kallades, han som dödade spädbarnen i Betlehem. Och genast så uppstod ett antal messiasgestalter som påstod sig vara messias. Skrytsamt så äggade de här judarna till uppror emot romarna. Några av dem ser ni här på skärmen, här har jag nämnt 9 stycken. Afronges, Simon från Perea, Judas, Hiskias son, Judas från Galileen. Sen var det en egyptisk profet som drog ut med 4000 knivmän och påstod sig vara messias. Därefter så har vi Teudas, Simon bar Giora, Jonathan Vävaren och Simon bar Kokhba. En hel rad utav massa olika personer som alla sa, jag är messias. Om man tänker på alla dessa personer som sa, jag är messias, jag är messias, jag är messias. Är det inte lite för mycket förväntat att judarna skulle kunna se Jesus och ta emot honom som messias? Nu, det är lätt för oss att säga, varför tog inte judarna emot Jesus? Det är ju uppenbart för oss att han var messias. Men sätt dig in i den situationen. Vi sitter nu med facit på hand, men de hade inte Nya Testamentet. De kunde inte läsa att så här ska det vara. Skulle du kunna identifiera messias? Bland allt detta virvar utav kandidater. Det är en allvarlig fråga. Och jag tror det är en viktig pusselbit för oss att kunna förstå profetiorna i resten av Bibeln också. Och speciellt om vår tid. De kanske säger att man skulle kunna se på miraklerna som Jesus gjorde. Och då visste man att han var messias. På ett sätt kanske man skulle kunna göra det. Men även i Gamla Testamentet så varnades det för att falska profeter kunde göra mirakel och under. Så mirakel och under i sig själv var inte det slutgiltiga beviset på att någon var messias. Jag skulle vilja säga att det vore omöjligt att identifiera rätt messias om det inte vore för Gamla Testamentets profetior. Och det är de vi ska titta på idag. Bara en liten bakgrund till det här konceptet om messias. Var kommer det ifrån? Ja, om vi tittar i första Mosebok så läser vi där om hur världen var fullkomlig, den var perfekt. Och Gud hade en perfekt relation med människorna. Men någonting hände. Vi känner till berättelsen om ormen som förledde kvinnan. Och hon åt utav den här frukten och gav också till sin man. Och mannen åt och båda två ställde sig på ormens sida i uppror, i direkt uppror emot Gud. Och därefter så kom synd, lidande och andra saker in i världen. Vi ska prata mer om det i ett senare möte. Men de blev utvisade ifrån Eden och livet såg väldigt hopplöst ut för dem. Men Gud övergav inte dem. I första Mosebok 3:15 så gav Gud ett löfte. Han sa, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det skulle komma någon som var född utav kvinna, utav en kvinna. Avkomlingen till en kvinna som skulle krossa den här ormen. Den här ormen som hade förlett dem. Den här ormen som hade dragit allt det här eländet över dem. Det skulle komma någon som besegrade ormen. Och det här var första gången som löftet om den här befriaren, eller messias som man nu vill använda det uttrycket, gavs faktiskt. Och ända sedan dess så hade mänskligheten haft det här hoppet om att det ska komma någon som ska befria oss. Tiden gick och profeterna i Gamla Testamentet, de berättade också om det här barnet som skulle födas. Jesaja säger någonting ganska insiktsfullt här. Jesaja kapitel 9 vers 6 säger att ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så det här barnet som skulle födas och befria mänskligheten från ormens bedrägeri. Det var inte bara en vanlig människa, utan det här var en gudomlig frälsare. Någon som skulle kallas mäktig Gud. Vi vet att Jesus kallas också för Gud. Vissa personer tror att Jesus var en vanlig människa, eller att han var någon form av en skapad varelse. Bibeln stöder inte alls den här tanken. I Johannes evangeliet kapitel 1 vers 1 så står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och vem är det här ordet? Det är ett mystiskt uttryck här. I vers 14 så står det: ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Vem var det som blev kött? Det var Jesus som det talas om här. Det var Messias. Och ordet är alltså en synonym för Jesus. Så det står: i begynnelsen var Jesus, och Jesus var hos Gud, och Jesus var hos Gud, och Jesus var Gud, skulle man kunna läsa. Så Bibeln lär det här, eller Nya testamentet lärde det, att Jesus på den punkten i alla fall stämmer in. Men låt oss titta på lite av de här profetiorna och se hur Jesus verksamhet faktiskt var förutsagd i princip varenda detalj utav det. Om vi börjar från början. I Jesaja 7 och 14 så står det om vem hans mor skulle vara. Det står: att därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det här är omöjligt. Jungfrun ska bli havande. Fysiskt sett, mänskligt sett, så är det omöjligt. Men det här var en förutsägelse om vad som skulle hända. Och om vi tittar i Nya testamentet så ser vi uppfyllelsen av det i Jesus liv. I Lukas evangeliet kapitel 1 så står det om ängeln Gabriel och hur han kommer till en jungfru vid namn Maria. Och det står där: Maria frågar sen då, ängeln kommer till henne och säger: gläd dig, du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Enligt Nya testamentet så uppfylldes det här i Jesus. En annan profetia som gavs var Mikas profetia. I Mika kapitel 5 och vers 2, det gavs om var Jesus skulle födas. Eller var Messias skulle födas, rättare sagt. Det står: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Här har vi igen en text som styrker det här, att Messias var inte bara en vanlig människa, utan Messias skulle vara någon som är före tiden, från evighetens dagar. Med andra ord, han skulle vara evig. Det är intressant att det står att han ska födas i Betlehem, Efrata, bland Juda. Visste ni att det finns två stycken Betlehem i Israel? Det fanns en i Galileen som ni ser här uppe. Och där låg det ett Betlehem. Sen har vi Samarien här emellan, och sen där har vi Judeen, och där ligger Jerusalem också. Och där finns det ett Betlehem också. Så det finns två stycken Betlehem. Men den här profetian är specifik. Den specificerar att det är Betlehem Efrata bland Juda tusenden. Alltså i Judeen. Så det räckte inte bara med att staden hette Betlehem, då kunde de döpa alla städer till Betlehem och som skulle Messias alltid födas i Betlehem. Men så var det inte, utan det var specifikt var Messias skulle komma från. Och mycket riktigt så föddes Jesus där. Vi känner till berättelsen om det. Problemet var att den här jungfrun som Gabriel hade kommit till, hon bodde tillsammans med sin man Josef uppe i Galileen. Cirka 10 dagsresor ifrån det här Betlehem. Och varför skulle hon resa ner och föda sitt barn? Jag vet inte om någon i sina rätta sinnen skulle göra det om man inte blev tvingad till att göra det. När man är gravid och det är mycket andra omständigheter, ens första barn som man får. Varför skulle man resa långt bort från familj och vänner och sånt för att föda någonstans långt i Betlehem? Det var helt ovettigt. Men Guds profetia fick sin uppfyllelse ändå. Varför? Jo, för att det står i Lukas kapitel 2 och vers 1. Det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Så ni ser, han reste från Galileen hela vägen ner förbi Jerusalem och till Betlehem som ligger här någonstans. Och där föddes Jesus också. Vad skulle hända mer? Ja, ni minns att det var några som kom på besök till Jesus och hyllade honom när han hade fötts. Och det var de vise männen, eller hur? Och de kom med 3 olika gåvor till Jesus. Det här var faktiskt förutsagt. Psalm 72, som är den messianska psalmen, eller inte så de här messianska psalmerna, så står det att öknens inbyggare ska buga sig för honom. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Om du studerar de här Saba och Seba så ser du att det här är från öster. Östlandet som Bibeln talar om, där de kommer ifrån. Jesaja 60, vers 6 säger: skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midian och Efa, från Saba, där har vi det igen, ska de alla komma. Och lägg märke till vad de ska ta med sig. Guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Så det här var förutsagt många 100 år i förväg. Och vi, inte nog med det, men också över 1000 år i förväg så förutsade Biliam vad som skulle hända. Det står: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. För det första så står det att han ska komma ur Jakob och Israel. Men det står att en stjärna ska träda fram där. Och säkerligen så var dessa kungar från öster, de var väl medvetna om de här profetiorna. Och när de såg den här stjärnan som vi läser om i Matteus, så insåg de att nu har judarnas konung fötts. När de kom till Jerusalem så sa de: var är judarnas konung? Vi har sett hans stjärna. Hur visste de att det här betydde att judarnas konung hade fötts? Jo, för profetiorna hade sagt det och de hade studerat det här. När Jesus började sin verksamhet så var det någon som var hans förelöpare. Och det var, ni kanske känner till honom, Johannes döparen. Johannes döparens verksamhet var förutsagt i Gamla testamentet. I Malaki kapitel 3 och kapitel 4, vers 5 och 6, så står det så här: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Och vem var den här herren som israeliterna sökte? Jo, det var Messias. Han skulle komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Det var det här som de längtade efter. Och det skulle komma en budbärare som skulle bereda vägen för honom. Om man läser vidare i Malaki så står det: se, jag ska sända till er profeten Elia. Det var alltså en profet som skulle komma i samma kraft som Elia, den största gamla testamentliga profeten i Israel, som hade predikat otroligt kraftfullt. Det står: han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och om vi tittar i Lukas, när Johannes döparen föddes, så kom ängeln till Zakaria, samma ängel som kom till Maria, och sa så här, vers 16, Lukas 1, vers 16: många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. Det här talas alltså om Johannes döparen. Han ska gå före honom, alltså gå före Messias, gå före Herren, i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Det här var uppfyllelsen. Det här var Johannes uppdrag. Och när Johannes började predika om omvändelse och började vända människors hjärtan till Gud, då kunde Israels folk se att den här profetian håller på att gå i uppfyllelse. Det stod också vad Messias skulle göra när han verkade. I Jesaja 35, vers 5 och 6 så står det: se, er Gud kommer. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Så de här miraklerna, ja, de var en del i den profetiska uppfyllelsen. För vad gjorde Jesus? Här är en annan profetia, Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Och genom hans sår är vi helade. Jesus tog på sig våra sjukdomar. Och därför så kunde han hela dem. Matteus 9:35 så står det vad Jesus gjorde. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagogor. Och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus verkade i 3,5 år med att göra de här sakerna. Han predikade, han förkunnade och gjorde massa olika saker. Sen så sa Zakaria också i Gamla testamentet hur Messias skulle komma och bli hyllad som kung. Det står: fröjda dig storligen, du Sions dotter, höj jubelrop till Jerusalem, du Jerusalems dotter. Se, din konung, det är alltså Messias, kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Så han skulle komma ödmjuk, han skulle inte komma på en vit häst med en stor armé bakom sig. Han skulle komma ridande på en åsna in i Jerusalem. Judarna hade inte förväntat det här. De tänkte att Messias, han skulle komma med en stor armé och sparka ut romarna och göra den judiska nationen till ett stort världsimperium. Och därför så tog de anstöt utav honom. Och vi vet att det var så som Jesus också red in i Jerusalem. Och de jublade och sa: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Men eftersom Jesus kom ödmjuk så tog de judiska ledarna anstöt av honom. Men även detta var förutsagt i profetiorna. Lägg märke till det. Jesaja 8, vers 14-15. Det var inte bestämt att de skulle göra det, men det var förutsett att de skulle göra det. Hänger ni med på skillnaden? De behövde inte göra det. Bara för att Gud har sett framtiden så betyder det inte att han har bestämt framtiden. Utan det är människors egna val som bestämmer framtiden. Men det står så här: men för Israels båda hus ska han vara en stötesten, en klippa till fall för Jerusalems invånare, en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Så Messias skulle vara en stötesten för Israels invånare. I psalm 2 så stod det att jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Ordet smorde här är i hebreiska när det är Messias. Det är vad ordet Messias betyder. Om ni har någon kanske funderat på vad betyder ordet Messias? Det är bara ett namn på Jesus, tänker vi. Nej, det betyder den smorde. Han som har fått Guds smörjelse. Och vi vet att det skedde mycket väl att de satte sig upp emot honom. De gaddade sig samman mot Jesus. Inte bara fariseerna och det judiska rådet, utan även Herodes, Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar satte sig upp emot Jesus. Men det som sårade honom mest när Jesus verkade här var att hans egen vän förrådde honom. Och även detta var förutsagt. I psalm 41 så står det också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl emot mig. Det stod hur han skulle förråda honom också i Zakaria 11, 12 och 13. Jag sa det till dem, om ni finner för gott så ge mig min lön. Men om inte så låt det vara. Med andra ord, Messias kommer här och säger, vad anser ni att jag är värd? Och det står, då vägde de upp min lön, 30 siklar silver. Och Herren sa det till mig, kasta det åt krukmakaren. Det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Lägg märke till detaljerna här. De skulle anse att Messias var värd 30 siklar silver. Och att det sedan skulle kastas i Herrens hus och sen ges åt krukmakaren. Och vad hände med Jesus? Matteus kapitel 27. Och vers 3-5. Så står det att när Judas som hade förrått honom såg att Jesus var dömd. Med Matteus kapitel 27, vers 3-5. De såg att Jesus var dömd. Så ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste. Och sade, jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade, vad rör det oss? Det får du ta ansvar för. Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han bort och hängde sig. Judas kände en stor skuldkänsla för det som han hade gjort. Men lägg märke till att han hade sålt Jesus för 30 silvermynt. Och sedan så kastade han dem i templet. Och vad gör prästerna sen? Låt oss läsa vidare. Vers 6. Överste prästerna tog mynten och sa det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar. De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Intressant. Var skulle de här pengarna gå sen? De skulle ges åt krukmakaren. Och krukmakaråken ägs ju av en krukmakare, eller hur? Och därför så uppfylldes den här profetian exakt så som den har förutsagt. En annan profetia i Jesaja 53, vers 7 säger att han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Han skulle ödmjuka sig, han skulle slaktas, men han skulle inte försvara sig. Nu tänk dig, om du är felaktigt anklagad och du vet att du har rätt, är det lätt att vara ödmjuk då? Det kan vara lätt att vara ödmjuk om man är lite osäker, eller hur? Men om du vet att du har rätt, då är det svårt att vara ödmjuk. Och här blir du anklagad, inte bara för någonting trivialt, utan du hotas till att bli dödsdömd. Felaktigt anklagad. skulle du säga någonting? Skulle du säga, det här är inte rätt, det stämmer inte det här? Skulle du göra? Jesus gjorde det inte. Han skulle inte göra det. Psalm 38 säger så här: de som står efter mitt liv lägger ut snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör, lik en stum som inte öppnar min mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Hur var det med Jesus när han blev anklagad? I Matteus 27, vers 12-14 så står det: när översteprästerna och de äldste anklagade honom, svarade han inte. Då sa Pilatus till honom: hör du inte hur mycket de anklagar dig? Han blir förvånad över det här. Han tänker, men varför svarar du inte? Men Jesus svarade honom inte med ett enda ord, så att landshövdingen blev mycket förvånad. Det här var en uppfyllelse av de profetior som förutsade att Jesus skulle inte göra på det här sättet. Psalm 22 och vers 15. Här blir det ännu mer intressant. Det står så här: jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Men vad låter det här som? För mig låter det här som en korsfästelse. Bibeln hade... Men Bibeln förutsade när, hur, på vilket sätt som Messias faktiskt skulle dö. Och om du tänker dig, alla mina leder har skilts åt. När du hänger på ett kors så trycks alla dina leder ut, eller de dras ut utav den här, utav din egen kroppsvikt när du hänger på det där korset. Det står att de omringade honom och genomborrar händer och fötter, och det är precis vad man gör i den här brutala avrättningen som korsfästelse faktiskt innebär. Zakaria 12 och 10 säger samma sak: men över Davids hus, över Jerusalems invånare, ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Återigen, de skulle genomborra honom. Och det var precis vad som hände när Jesus blev korsfäst. En annan intressant detalj när det gäller Jesus korsfästelse var att alla hans ben skulle bevaras. I Psalm 34 och vers 21 så står det: han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska krossas. Det finns också i Gamla testamentet så läser man om påskalammet. Och påskalammet fick inte, inget ben fick krossas på det här påskalammet, utan alla skulle bevaras. Och det var för att det var en bild på Messias och vad han skulle göra. Inte ett enda av dem ska krossas. Och då kan vi undra, varför skulle de krossas? Jo, men titta i Johannes kapitel 19 och vad som hände här. Det står i vers 31-33. Det var förberedelsedag. Det här alltså efter att Jesus har korsfästs. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Vad som händer där då är att om man hänger på ett kors, det tog vanligtvis många dagar innan man dog. Men om man ville snabba på processen så krossade man deras ben, och då kvävdes de, för de kunde inte bära upp sig själva, och då gick processen mycket fort. Så det här var vad de skulle göra. Och i vers 32 så står det: soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Där genomborrar de honom, men de krossar inga av hans ben. Det låter väldigt specifikt och ni kommer få i ert referat lite fler utav de här profetiorna som vi inte hinner gå igenom här idag. Men det låter väldigt specifikt, alla de här profetiorna, eller hur? Det är inte så många som bara slumpvis skulle kunna råka uppfylla alla de här sakerna. Men låt mig lägga till en till profetia som gör att alla de här förutsägelserna blir datumkänsliga. I Daniel kapitel 9 och vers 25 så finns det en profetia om vilket år Messias ska träda fram. Det här är en utav Bibelns mest fascinerande profetior enligt min åsikt. I Daniel 9 så talas det om de 70 veckorna. Hur många har hört talas om de 70 veckorna? Okej, några av er. De 70 veckorna, slå upp till Daniel 9 om ni har era biblar. Vi ska studera det här lite noggrannare. Daniel kapitel 9 och vers 24 ska vi börja i. Bakgrunden är den att Israels folk har blivit tillfångatagna i Babylon, som vi tittade på lite grann igår. Och Jerusalem ligger öde. Och vad som händer sen är att Daniel, han ser att snart ska tiden komma där de får komma tillbaka. Och han ber en bön till Gud om att det ska få ske. Och då kommer, hör och häpna, ängeln Gabriel. Precis samma ängel som kom till Maria. Och till Zakaria i Nya Testamentet. Det står i vers 21. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. En man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig. Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att berätta det för dig. För du är högt älskad, så ge akt på ordet och förstå synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet och fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp, till dess att den smorde försten kommer ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Här har vi det här ordet Messias igen. Det står den smorde försten. Och det är i det hebreiskan Messias, alltså Messias. Så det här är en profetisk förutsägelse om den exakta tiden när Messias skulle komma. Ja, hur ska vi ta reda på när den slutar då? Först måste vi veta när den börjar, eller hur? Sen kan vi ta reda på när den slutar. Låt oss studera det här lite noggrannare. För det första, hur många veckor är det här? 7 veckor och 62 veckor. 69 är det, eller hur? Ni som är duktiga på matte. 69 veckor. Men i versen innan så stod de 70 veckor. Det är inte så lång tid, de här 70 veckorna eller de 69 veckorna. Faktum är, man måste förstå när man studerar Bibelns profetior, att en dag i profetiorna motsvarar ett år i verkligheten. Det här är de flesta överens om, till och med Martin Luther. Hur många känner till Martin Luther? Han skriver i en kommentar så här: alla lärare är överens om att dessa är årsveckor och inte dagsveckor. Det betyder att en vecka omfattar 7 år och inte 7 dagar. Okej, så om vi räknar om det då. 70 veckor. Hur många år blir det? 490 år, exakt. Och 69 veckor då?
690 år.
Måste bli mindre. 483. Sju år mindre än 490, eller hur?
Ja.
Okej, så lång tid skulle det gå. 490 år. Förresten, om ni vill ha en bibelreferens till det här så kan ni skriva upp Hesekiel 4:6. Där står det att en dag motsvarar ett år. Eller fjärde Mosebok 14:34. Där står det också att en dag motsvarar ett år. Men Om vi då vet när de här 483 åren startar, så vet vi också när de slutar. Och då vet vi att Messias ska komma. Så låt oss titta på det. Vad var det skulle stå? Jo, från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Jerusalem låg öde, som jag sa. Men det skulle komma en befallning som sa att nu ska Jerusalem återigen byggas upp. Och när den befallningen gick ut, då skulle den här tiden starta. Och vet ni, vi kan läsa hela den här befallningen i Esra kapitel 7. Vi ska inte göra det, men det är ganska roligt att läsa. Det står massa rolig antik formalia som till och med Esra hoppar över. Han tyckte det var för tråkigt. Han skriver bara och så vidare. Men ni kan läsa den i Esra kapitel 7. Men det som är fascinerande är att i den här skrivelsen som Artaxerxes ger, så finns det ett datum om när den träder i kraft. Det står så här i Esra 7, vers 68. Denne Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag, den lag som Herren Israels Gud hade givit. Kungen gav honom, här är kungen i Persien, han som var världshärskare under den tiden, han gav honom allt han begärde, och de begav sig upp till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. Så här har vi det. Artaxerxes sjunde regeringsår, lägg det på minnet. Esra kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Här har vi ett startdatum om när det här dekretet träder i kraft. I den femte månaden i kungens sjunde regeringsår. Men vi säger, när är det där då? Ja, historiskt sett så kan vi datera det här väldigt specifikt. För vi vet när Artaxerxes började att regera ifrån persisk historia. De utav er som är djupt, hur många här är djupt insatta i persisk historia? Okej, okay, inte så någon. Spännande område i alla fall. Om ni studerar det så kommer ni se att det här stämmer. Här är en forskare som är djupt insatt i de här kungarna. Och han säger så här: enligt judisk tideräkning är kungens sjunde år mellan hösten 458 och hösten 457 före Kristus. Sen nämner han en hel del olika saker, och han säger att dessa bevis leder till den oundvikliga slutsatsen att Artaxerxes förstes befallning trädde i kraft efter att Esra återvänt från Babylon sent på sommaren eller tidigt på hösten år 457 före Kristus. Så här har vi det, 457 före Kristus på hösten 457. Nu kan vi börja vår matte, eller hur? Hur många år var det? 483 år. Okej, okay, från och med 457 så går vi 483 år in i framtiden. Och nu måste man räkna baklänges härifrån, eller hur? Så det är minus 457, sen så blir det 456 och så vidare. Och sen är det viktigt att tänka på att det finns inget år noll heller, så det går direkt ifrån ett före Kristus till ett efter Kristus. Så det blir en liten förskjutning där. Men förutom det, om du tar det här på, du kan slå det här på din miniräknare. Om du tar 457 minus 483 så får du 26, och sen blir det ett års förskjutning. Så det här hamnar på år 27 efter Kristus. Hösten år 27 efter Kristus, då skulle Messias träda fram. Det är ganska specifikt. Om det är ett år fel, så är det fel Messias. Om det är ett år för tidigt, så är det fel Messias. Hösten år 27, då skulle Messias träda fram, enligt profetian. Gjorde han det då? Ja, när blev Jesus, när trädde han fram offentligt? Ja, det var när han blev döpt. Han blev smord med den heliga ande som kom ner i en duvas skepnad. Det står i Lukas kapitel 3, vers 16. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Eller jag tror det är vers 21 så framåt. Och medan han bad öppnades himmelen, och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Hur gammal var Jesus när han började när han blev döpt. Det står i Lukas 3:23. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Så när var Jesus 30 år? Vilket år var Jesus 30 år? Ja, det borde ju vara år 30 eftersom Jesus skulle ha fötts ett efter Kristus. Men det var det inte. Utan man började tidräkningen för sent. Hur många är medvetna om det? Man började det för sent. Eftersom den här Herodes, som jag sa, han dog 4 före Kristus. Och det var han som dödade de här spädbarnen i Betlehem. Han dog 4 före Kristus, och Jesus kan inte ha varit född år 0 eller år 1. Utan han måste ha varit född senast 4 före Kristus. Och 4 före Kristus, låt säga att han var född då. Då är han 30 år 27 efter Kristus. Exakt då som han blev döpt. Och som profetian sa att han skulle bli döpt. I verserna innan här så står det: under kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Så här har vi till och med ett datum. Det står rakt upp och ner. I hans 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonitislandet, och Lysanias över Abilene, och när han och Kajfas var överste präster. Varför står det massa sån här information? Varför skriver Lukas massa onödiga detaljer som vi alltid hoppar över när vi läser Bibeln, eller hur? Erkänn nu. Varför står det här? Är det bara för att fylla ut någonting i Bibeln? Nej, det finns där för en anledning. Det är mycket viktig information, för det visar när Jesus döptes. Och det visar att han uppfyllde den här profetian i Daniel 9. Så hoppa inte över de här ställena i Bibeln, även om de är tråkiga. Det här kan, vi kan specificera det här datumet exakt till hösten år 27 efter Kristus. Och då var det som Jesus blev döpt. Exakt när profetian sa att han skulle bli döpt. Var Jesus medveten om det här själv? Han var medveten om det. Läser vi någonting om det nya testamentet, att han predikade det här? Det gör vi faktiskt. I Markus kapitel 1, vers 14 och 15. Lägg märke till Jesus förkunnelse här. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Tiden är fullbordad. Vad är det för tid han pratar om? Är det bara i allmänhet att ja, nu är det dags, nu tar vi och sätter igång? Nej, det är en specifik tid. Han säger det är en specifik tid som är fullbordad. Och vad är det för tid som förutsade när Messias skulle komma? Gjorde Daniel kapitel 9. Jesus refererar till Daniel kapitel 9. Och han säger den här tiden i Daniel 9 är fullbordad. Tro evangeliet. Omvänd er och tro evangeliet. Jesus vill inte att de ska bara tro evangeliet bara för att han säger så. Han vill att vi ska ha intelligenta bevis för vår tro. Hänger ni med? Han vill att vi ska grunda vår tro på faktiska, testbara argument. Han säger, titta här nu, Daniel 9, sen då trädde befallningen i kraft. Och nu har det gått exakt 483 år. Nu har tiden fullbordats. Därför kan du tro evangelium. Tro inte bara för att din rabbi säger så, utan tro för att profetiorna har uppfyllts. Men det blir ännu mer specifikt. Daniel 9, 26-27. Efter de 62 veckorna skall den smorde, vad ska hända med honom? Han ska förgöras. Han ska förgöras. Profetian förutsade att han skulle dö. Det står att han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Om vi tänker på det här då. En vecka skulle han stadfästa förbundet med de många. Så från det att han började sin verksamhet så skulle det gå, så är det en profetisk vecka, alltså 7 år till. Och då kommer man till 34 efter Kristus. Och totalt blir det då de här 490 åren, eller de här 70 veckorna som vi pratade om. Och mitt i den här veckan så skulle Messias avskaffa slaktoffer och matoffer. Och det var exakt då som Jesus blev korsfäst. Om man räknar antalet påsker i Johannes evangeliet så ser man att det är 4 stycken. Och de här 4 påskerna, om vi tänker att han blev döpt hösten år 27, till första påsken så är det ett halvår. Till andra påsken så är det 1,5 år. Till tredje påsken är det 2,5 år. Och till fjärde påsken så är det 3,5 år, och det är då han blir korsfäst. Exakt 3,5 år efter att han har blivit döpt. Och då avskaffar han slaktoffer och matoffer. Vad betyder det? Ja, vad hände när Jesus stod? Det står i Matteus 27, vers 50-51. Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan, och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Varför offrar inte du och jag som kristna djur och slaktoffer idag? Det är för att Jesus har uppfyllt det här. Han har upphävt det här. Och det gjorde han genom sin död på korset. Helt i enlighet med profetiorna. Nu, jag vill avsluta bara med att säga den här illustrationen om Peter Stoner. Peter Stoner var matematikprofessor på 50-talet. Och han gjorde en matematisk sannolikhetsräkning om hur troligt det är att en enda man skulle kunna uppfylla de messianska profetiorna. Och han upptäckte inte mindre än 300 messianska profetior. Så utav dessa så valde han ut 8 stycken som han sa. Jag ska se vad sannolikheten är för att man räknar ut 8. Eller att någon slumpvis uppfyller 8 av de här profetiorna. Så han började med att ta den här med att rida som en kung genom Jerusalems portar på en åsna. Men vissa av de här profetiorna kunde man ju styra själv. Men han kunde inte styra att han blir hyllad som kung samtidigt som han rider genom Jerusalem. Så vad är sannolikheten för att hur många människor har gjort det? Han frågade sin klass, sina elever, de visste inte. Så de gjorde en generös uppskattning. De sa, låt säga att 1 av 100 personer som någonsin har levt har ridits på en åsna genom Jerusalem. Det är ganska en generös uppskattning, eller hur? Men han ville inte vara partisk, så han sa, låt oss ta ett sånt datum. Eller sån sannolikhet. Hur många har fötts i Betlehem? Ja, de kunde faktiskt uppskatta det ganska bra, för de visste befolkningen i Betlehem och hur den har vuxit och så vidare. Så de sa 1 av 280 000 har fötts i Betlehem. Hur många har blivit förrådd av sin vän för 30 silvermynt? Ja, de visste inte, men de uppskattade låt säga 1 på 1 000 personer. Det är ganska generöst, eller hur? Det är knappast så många som har blivit det. Men bara för att vara på den säkra sidan så sa de att okej, 1 av 1 000. Och vet ni, när man räknar ut sannolikheter för de här 3 profetiorna så måste man gångra alla de här. Ni som är matematiker vet vad jag pratar om. Så chansen att någon skulle ha uppfyllt alla de här 3, det är 1 på 100 gånger 280 000 gånger 1 000. Det är så det fungerar. Så hur många har blivit falskt anklagade utan att försvara sig? Peter Stoners elever visste inte det heller. Så de drog till med någonting. De sa 1 av 1 000 har blivit falskt anklagade utan att försvara sig. 1 av 1 000 personer som någonsin har levt. Inte som har blivit anklagade, utan som någonsin har levt. Ja, det är återigen en väldigt generös uppskattning. Men bara för att vara på den säkra sidan. Hur många har blivit korsfästa? Jag känner inte någon, sa eleverna. Var med 1 på 10 000. Okej. Återigen en väldigt generös uppskattning. 1 på 10 000 har blivit korsfästa. Han gjorde så här med 8 stycken utav de 300 messianska profetiorna. Och så fick han en siffra på 1 chans på 10 upphöjt till 28. Och sen för att vara väldigt... Det är chansen för att en person ska uppfylla... En specifik person ska uppfylla alla de här 8 profetiorna. Men för att man ska veta om någonsin som har levt skulle kunna uppfylla dem, så måste man dela det med antalet personer som någonsin har levt. Så då får man 1 chans på 10 upphöjt till 17. Och det är ett tal som vi inte kan relatera till. Men för att vi ska kunna relatera till det så tar vi en euromynt här. Och jag har ett här också, tror jag. En krona. Här har vi ett mynt. Så stor är det. Om jag tar 10 upphöjt till 17 stycken såna här mynt och så sprider jag dem över hela Finland, så blir det ett 4 decimeter tjockt lager över hela Finland. 4 decimeter, ni vet. Okej, det är någonting sånt här. Okej, så många såna här mynt. Och låt säga att jag tar ett av de här mynten och jag sätter ett kryss på det. Och så kastar jag ut det i Finland. Och så blandar vi ordentligt runt i hela Finland här. Och sen så får en person av er här, ni får ögonbindel. Och sen så ska ni får gå var ni vill, upp till Rovaniemi, ner till Åbo, var som helst i hela Finland. Och sen på första försöket så ska ni plocka upp det mynt som jag har satt ett kryss på. Det är sannolikheten av att en person, vem som helst, skulle kunna uppfylla 8 utav 300 profetior. Nu, vad om vi tar 48 profetior? Peter Stoner gjorde det också, samma sak. Med 48 profetior så fick han en chans på 10 upphöjt till 157. Nu, varje gång potensen ökar så blir talet 10 gånger större. Med andra ord, 10 upphöjt till 18 är 10 gånger större än 10 upphöjt till 17. Hänger ni med? Så det här är ett otroligt stort tal. Bara för att jämföra det. Antalet atomer i hela universum, vet ni hur många de är uppskattningsvis?
40 miljarder.
Ah, det var inte ens i närheten. Men 10 upphöjt till 80. 10 upphöjt till 80. Det är antalet atomer i universum. Och vad var sannolikheten på att uppfylla 48 profetior? En på 10 upphöjt till 157. Okej. Okay. 10 upphöjt till 81 är 10 gånger mer än antalet atomer i hela universum. Så vad är 10 upphöjt till 157? Totalt obefintligt, omöjligt. Vad med 300 profetior? Peter Stoner drog slutsatsen att den som avvisar Kristus som Guds son avvisar ett faktum som bevisas kanske mer definitivt än något annat faktum i världen. Jag tror att vi kan stå på en säker grund. Bibelns profetior hjälper oss att förstå att Jesus faktiskt var Messias. Och vi kan vara säkra på det. Vi kan studera profetiorna, inte bara för den tid som de levde i, men också de profetior som handlar om vår tid. Det är det som vi vill göra under den här kursen. Så jag vill uppmuntra dig till att fortsätta komma, och det här är bara skrapet på ytan. Vi kommer att gräva djupt i Bibelns profetior och förstå mer om vem Jesus är. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du har gett oss profetiorna och att vi kan förstå dem med hjälp av din ande. Herre, tack för att du har gjort det så säkert att vi kan lita på att du, Jesus, är Messias, Guds son. Och jag ber att vi ska kunna få förstå mer och mer av ditt ord och också de profetior som rör vår tid. Och jag tackar dig för att du hör vår bön. Vi ber i Jesu namn. Låt alla säga. Amen.